Hallå! Fatima här. Du som lyssnar, vi finns på Instagram. På kontot Fråga Kriminologen-podden, det är ett enda långt ord, då hittar du en hel del godsaker som har med avsnitten att göra. Fråga Kriminologen-podden alltså. Följ oss gärna där. Och med detta sparkar vi igång!
Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga Kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna! I det här avsnittet så har vi faktiskt bara en enda lyssnarfråga. Mm. Temat är hedersvåld.
Ja.
Lite kort, vad är hedersvåld?
Ja, det finns ju en mer allmän definition i en av regeringens propositioner. Där man säger så här att med hedersrelaterat våld och förtryck så avses då att människor, och då är det främst flickor och kvinnor, men det kan även drabba pojkar och män, begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen.
Därmed så har du möjligtvis i alla fall nosat på svaret för den här lyssnarfrågan, den är anonym. Mm. Hur kommer det sig att man vill mörda någon i sin egen familj?
Ja, svaret på den frågan är att det vill man väl ändå inte. Nej, men det här handlar om någonting. Det handlar om påtryckande strukturer som ligger utanför den omedelbara familjen. Och någonstans så är det ju så här att de tänkta repressalierna eller den skammen eller vad man nu ska kunna säga som drabbar en ifall man inte följer det som gäller för just det här kollektivet. För att det hedersrelaterade våldet har ju ett kollektivistiskt inslag. Det är ju flera människor inblandade, stora släkter, det är vänner och bekanta och så vidare. Det här är en struktur, det är en subkultur inom ramen för samhället då när man sysslar med sånt här.
Mm.
Och någonstans så är det så att i valet mellan att utsätta då, låt säga den här dottern i familjen för en brottslig gärning och att stå upp mot kollektivet så är det mindre ingripande för individen att offra sin egen familjemedlem. Det här är ju strukturer som man egentligen ser inom kriminella organisationer också.
Mm. Så. Två fall som satt där hedersvåldet på kartan, det är Fadime Shahindal och kvinnorättskämpen Maria Rashidi.
Ja.
Jag har gjort en liten djupdykning just i det här ämnet och jag går tillbaks i mitt liv till tiden då Fadime faktiskt bodde i Östersund, där jag bodde då. Hon levde på flykt undan sin egen familj.
Och jag minns det.
Rulla bandet. Känner du till vem som har bott här uppe?
Ja, men hon som blev mördad.
Ja.
Ja, precis.
Exakt.
Kommer jag inte ihåg vad hon hette.
Fadime. Jag befinner mig utanför Frälsningsarméns kyrka i Östersund. Stora ingången igenbommad. Soppköket stängt för terminen. Glad sommar står det på en lapp som uppsatt på dörren. På baksidan av kyrkan hittar jag en annan dörr, en lite mindre. Jag knackar på och snart öppnar en man som ser ut att vara i medelåldern. Han heter Göran och arbetar här på Frälsningsarmén. Förra gången jag var här var för över 20 år sedan. Den gången ville en kompis till mig visa sin nya lägenhet. En lägenhet som ligger en trappa upp i den här byggnaden. Innan min kompis fick den här lägenheten bodde en annan ung kvinna här. Nämligen Fadime Shahindal. Samma Fadime som mördades en januari dag 2002. Nu, mer än 20 år senare, är det Göran på Frälsningsarmén som tar emot mig.
Det är ju kontor här uppe nu.
Okej.
Okay. Och det är ju jättevarmt uppe så att förbereda.
Okej. Okay. Det är märkligt. Tiden har gått 21 år men jag känner igen trappan upp.
Ja.
Hon föds i Turkiet den 2 april 1975, en onsdag. Den lilla flickan får namnet Fadime Shahindal. Fadime kommer inte att få ett långt liv. Hon kommer att mördas när hon är 26 år gammal. Men det vet hon förstås inte när hon växer upp med sin familj ute på den turkiska landsbygden. När Fadime är 7 år lämnar hon Turkiet. Hon gör det tillsammans med sin mamma och sina 5 syskon. Vid det laget har Fadimes pappa, som heter Rami Shahindal, redan emigrerat till Sverige och Uppsala. I januari 2002 kommer Rami att söka upp sin 26-åriga dotter beväpnad med pistol. Rami kommer att skjuta Fadime med 2 skott i huvudet för att han anser att hon har vanhedrat sin familj. Ola och Fråga kriminologen-podden kommer att återvända till lägenheten där Fadime bodde på flykt undan sin egen pappa innan hon slutligen sköts ihjäl av honom. Men först tar vi oss hem till en annan omskriven kvinna. Det är en kvinna som i likhet med Fadime drabbats av ett hedersbrott, men överlevt.
Jag har träffat henne 2 gånger.
Kvinnan vi hör, hon som träffade Fadime Shahindal 2 gånger, heter Maria Rashidi. Första gången hon fick träffa Fadime, det var i samband med en föreläsning, berättar hon.
Den där gången hade man bjudit Fadime Shahindal för att prata om sitt liv, sin situation och hederskultur. Lite om heder, varför är hon hotad, varför hon var, vid den tiden var hon också bodde på en skyddad boende, hon var gömd. Mm. Vid den tiden jag lyssnade på henne. Oh. Och andra gången jag träffade jag henne, det var på riksdagen. Det var, jag tror det var i november 2001.
Och då var Fadime en ung tjej med framtiden för sig.
Hon hade nyss blivit klar med sin student, eller hon hade tagit sin examen. Och hon bjöds på att föreläsa om sin situation och invandrarflickors situation och heder och hederskulturen och sånt. Hon sa tidigt, klart och väldigt, väldigt modigt att de kommer att mörda mig. Men jag tänker inte på mig själv. Jag tänker på alla de här invandrarflickor. Snälla, vänd inte ryggen mot de här flickorna.
Sen gick det en tid och hon blev mördad.
Bara några få månader efter Marias och Fadimes andra möte händer det ofattbara. Fadime blir ihjälskjuten. Vid tiden för mordet har Fadime pluggat sociologi i Östersund. Hon har ställt upp i flera debatter och berättat om unga invandrartjejers utsatta situation, om hedersförtryck och förföljelse. Fadimes framträdanden i media stör hennes pappa, och för det får Fadime plikta med sitt liv. Det är den 21 januari 2002. Fadime är på besök hemma hos sin ena syster i Uppsala. Även Fadimes 2 andra systrar befinner sig i lägenheten, likaså syskonens mamma. Mamma och de 3 döttrarna har precis ätit piroger. Nu sitter de och småpratar framför tvn när det plötsligen ringer på dörren. Fadime öppnar och 2 skott ekar i trappuppgången. Mamman springer ut till hallen och trappen och möts av en overklig syn. Fadime ligger hopsjunken på golvet till synes död. Gärningsmannen, mördaren, är Rami Shahindal. När Fadime öppnat lägenhetsdörren har Rami greppat tag i Fadimes hår. Sedan har han tryckt upp Fadime mot en garderob, riktat en pistol på höger sida av hennes huvud, bakom örat och avlossat 2 skott. Efteråt kommer Fadimes pappa öppna upp sig för polisens utredare. Jag sa ingenting. Hon vände sig om och såg på mig och då sköt jag henne på en gång. Jag hade bestämt mig. Jag tänkte så här att om hon är där ska jag skjuta henne. Det fanns ingen annan lösning. Jag mådde inte bra. Sedan 5-6 månader tillbaka hade jag de här tankarna. Det var min sista utväg, berättar Rami när han grips. Under rättegången säger Rami, citat: jag har aldrig gjort illa någon människa i hela mitt liv. Men min dotter var förfärlig. Hon gjorde mycket ont. Jag kom i tv och folk fick veta en massa saker. Slut, citat. Fadime hade vanärat familjen, menade Rami. Hon hade skaffat svensk pojkvän, utbildat sig och skaffat västerländska värderingar. 4 år innan Fadime mördades av sin pappa berättade hon om sin svåra livssituation. TV-programmet är Striptease. Reporten är Marianne Spanner. Året är 1998.
Vad är priset du får betala då? Det är förlorat hela min släkt. Alla mina nära och kära. Leva under dödshot resten av mitt liv.
Tror du verkligen det? Att du kommer att få leva under dödshot resten av ditt liv?
Jag tror inte, jag vet. Det är jag helt säker på. För det är deras enda sätt att få tillbaka sin heder och sin stolthet.
Fadime begravs i Uppsala domkyrka. Ofattbara 40 000 nejlikor pryder kyrkan. Det är nejlikor som svenska folket skickat. I kyrkbänkarna ses en rad sörjande offentliga personer, bland annat kronprinsessan Victoria, Mona Sahlin och Birgitta Dahl, riksdagens talman. Det råder sorg och förstämning i hela Sverige. Flaggor vajar på halvstång och Fadimes vän, den socialdemokratiska riksdagsledamoten Nalin Pekgul, medverkar i Människor och tro i Sveriges Radios P1. Fadime har nu varit död i 4 dagar och Nalin är i chock.
Å ena sidan har det inte gått in riktigt. Någonstans tror man att hon kommer höra av sig. Samtidigt som jag blir upprörd över diskussionen i medierna. Jag blir upprörd över vilka man ständigt går ut intervjuar från journalisterna. Det är inte många kvinnor, inte många kurdiska kvinnor. Jag har inte sett någon från Kurdiska kvinnoförbundet som har fått uttala sig.
Maria Rashidi föds i Iran den 21 mars 1956. Som 21-åring sammanför familjen Maria med en 23-årig släkting vid namn Rahman. Maria och Rahman får 3 barn, 2 flickor och en pojke. 1978 står det bröllop mellan Maria och Rahman. Och vid den här tiden står den iranska befolkningen inför ett maktskifte. Året efter Marias bröllop, 1979, tar en ny politisk ledare över landet. Han heter Ayatollah Khomeini och han inför stränga sharia-lagar. För landets kvinnliga befolkning gäller nu slöjtvång. Maria, som haft för vana att sminka sig och ha killkompisar, känner sig som en fånge i sin slöja. Marias man Rahman är en hängiven supporter av Khomeini, den nya landsledaren. Det berättar Maria som dukat upp med kaffe och kakor när Ola Lagerström hälsar på henne i en av Stockholms förorter.
Konsekvensen med det här terrorister som jag kallar dem, islamister, var krig, var fattigdom, var kvinnoförtryck och det här slöjan som kom som en jättekatastrof till hälften av befolkningen. Då var det slöja, chador heter den. Mm. Och den hatade jag från hela mitt hjärta.
Du Maria, du tog dig för pannan och längtade långt, långt bort. Du hamnade i Sverige tillsammans med dina barn, va? Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Året är 1987. Året efter mordet på Olof Palme. Det pågår ett krig mellan Iran och Irak och Maria bestämmer sig för att fly från Iran. Målet är Sverige, 450 mil bort. När Maria sätter sina fötter på svensk mark gör hon det tillsammans med sina 3 barn. Maken Rahman däremot är kvar i Iran, det förlorade hemlandet.
Jag kom till Sverige därför att jag kunde övertala honom att nu är det krig. Och det hände lite saker här och där. Vi fick raketer i närheten av våra barn. Min son blev lite apatisk och vi blev jätterädda.
Ja.
Då sa han, utan hans godkännande skulle jag aldrig lämna landet. Det var hans namnteck eller hans signatur att, som skulle tillåta mig att flyga. Och då sa han, okej, barnens liv är i fara. Så du kan åka till Sverige. Mina syskon hjälpte mig. Mm. Vi åkte till Sverige och när jag flydde, jag kom via smuggling till Sverige. Mm. Jag kom inte med visum. Jag fick ingen visum till Sverige. Jag smugglades in i Sverige. Och sen när jag träffade Sverige. Jag såg Sverige.
Tyckte du om det du såg?
Ja.
Även om Maria nu befinner sig i Sverige, det nya fria landet i väst, så bär hon fortfarande sin slöja. Det har hon lovat Rahman att göra. Maken som är kvar i Iran och som jobbar som rektor på en stor skola.
När jag tittade på det här samhället, de här kvinnorna som springer till och från jobbet, har en ryggsäck och en jeans och är så fria. Och håret är så utsläppt. Ingen moralpolis, ingen kommer upp. Syster, dra ner din slöja. Eller kallas du. Eller din man kommer hem och folk har sett dig på gatan. Din slöja var inte ordentligt. Så där hörde jag dagligen. Mm-hmm. Jag levde i en skräckliv i mitt födelseland. Mm. I landet jag älskade faktiskt. Mm. Men när jag kom till Sverige, då förstod jag att det här landet älskar jag också. För att här kan jag skapa den friheten som jag hade och jag drömde om. Och därför tyckte jag att här vill jag stanna. Här vill jag uppfostra mina barn. Här vill jag utbilda mig. Och då blev jag brukar säga, jag blev kär i Sverige.
Efter 1,5 år i Sverige med sina barn, i slutet av 1989, återförenas Maria med sin make. En kall dag i slutet av december landar nämligen Rahman på Arlanda. Den nya tillvaron i Sverige blir en stor besvikelse för Rahman. Medan Maria tillbringar dagarna i skolbänken där hon pluggar svenska på SFI sitter Rahman mest hemma i lägenheten och längtar hem till Iran. Han vantrivs. När Maria kommer hem efter skoldagarna får hon höra av sin make att hon är en billig hora.
Han klarade inte av det. Han klarade inte av att läsa svenska. Han klarade inte av att gå på SFI. Han tyckte att det är så barnsligt. Jag har varit rektor i stadens största skola. Jag hade 52 lärare och så många elever, flera tusen elever. Och nu ska jag bli skolbarn. Han klarade inte. Hans stolthet var mycket och han accepterade inte det.
Så du, Maria, du utvecklades. Din man, han invecklades.
Exakt. Mm.
Och ja, då blev det slitningar mellan er också kanske?
Jättemycket.
Berätta om det.
Alltså vart än vi gick, då var jag tvungen att följa med honom. Av flera anledningar. Ena som jag tycker att den största anledningen var att han var rädd för samhället. Mm. Han var rädd för min utveckling. Mm. Han var rädd för att jag ska lära mig förstå hur utsatt jag är. Och hur andra människor är. Han var rädd att jag skulle lämna honom. Mm. Och olyckligtvis skulle skaffa en man. En annan man.
Var han rädd för att det skulle kunna hända?
Ja, jättemycket. Han tyckte att jag har blivit mycket fräck. Min klädsel har förändrats. Jag svinkar mig jättemycket. I skolan jag skrattar och omgås med män. Alltså på klassrummet. Ibland brukade han komma och överraska mig, öppna dörren till klassrummet och kolla om på höger och min vänster sida sitter. Men om det hade satt en man bredvid mig när vi läste SFI eller komvux, då var det bråk hemma. Då var det jättemycket bråk. Vem var han? Ligger du med honom? Är han din älskare? Så där hade vi bråk. Han ville kontrollera mig. Även när jag var inte hemma.
När kände du att nu har jag fått nog av honom? Nu räcker det.
Det var redan från början. Men du vet, han var en mystisk människa. Han levde med sina konstiga tankar. Mm. Med hot. Att han kommer att döda den här människan. Han kommer att skicka pengar och våldta den här anhörige till mig. Och om jag lämnar honom, han kommer att göra sig. Alltså jag levde med hot och skräck. Och rädsla. Vad kommer att hända? Och jag kommer att göra så här och så här mot dig. Jag kommer att döda din bror, min lillebror som jag älskade. Jag kommer att döda din lillebror. Jag kommer att explodera hans bil med en bomb.
Du blev nästan en gisslan i hans liv.
Exakt. Mm.
Hur var det att ha det så?
Jag levde inom, alltså i två olika värld. Mm. I hemmet var jag den där tysta kvinnan som lydde honom och klädde mig som han ville. Och om vi hade gäster då fick jag inte prata. Jag fick inte ha någon åsikt om till exempel Irans situation och politik. Och han, så fort jag började säga någonting, jag älskar, gå och laga mat, du, det här är inte din grej. Så där kränkte han mig inför, framför mina gäster eller min familj i Sverige. Och då, så småningom blev jag så här, jag gick in i min värld och blev och funderade. Jag måste lämna honom.
Maria går från ord till handling. Hon får tag i ett eget boende och lämnar Rahman. Den här nya situationen avskyr Rahman som pesten. Rahman vill inte leva ett liv i ensamhet. För hans del är en skilsmässa inte att tänka på. Vad ska släktingarna hemma i Iran säga? Rahman vänder sig till Maria. Vill hon verkligen dra vanära över sin familj? Den 19 september 1997, en fredag, bestämmer sig Maria och Rahman för att prata om familjesituationen. De möts på ett café på Sveavägen i Stockholm. Ett av deras barn är med. Rahman är utom sig av förtvivlan. Tårarna rinner ner från hans kinder. Han vädjar till Maria. Snälla Maria, ge oss en chans till, säger han. Vad Maria inte vet är att hennes liv är i fara.
Snälla Maria, det är tomt utan dig. Vi älskar dig. Du är så bra. Jag ber om ursäkt. Du är så fin kvinna. Du är en bra mamma. Du är si och du är så. Kom tillbaka. Ge oss en chans, Maria. Jag tänkte, fan, jag har gett honom hur många chanser som helst. 5 gånger har jag kommit tillbaka och har gett honom en ny chans. Det går inte. Han kommer inte ändra sig. Jag sa nej, nej, nej. Jag kommer aldrig tillbaka. Och han sa att Maria, bara en chans. Vi åker till Kanarieöarna, du och jag. Kommer tillbaka. Om du fortfarande vill gå, då får du gå. Och så jag sa till honom, du förstår inte. Det handlar inte om att jag bor här eller där. Jag kan inte leva tillsammans med dig. Hela min kropp, varenda cell, varenda nerv och celler i min kropp hatar dig. Du förstår inte. Jag visade min arm och sa, varenda nerver hatar dig. Jag hatar dig.
Satt han lika tyst som jag gör nu, då, nej, där på kaféet?
Han nästan grät. Han var ledsen, upprörd och grym. Alltså. Jag var alltid rädd för hans ansiktsmin. Han var sådär konstigt när han hade någonting i tankar. Han tittade bort. Tittade bara bort. Inte på mig. Inte på någon. Och hans ansiktsfärg förändrades. Det blev så här grå. Och då tittade jag på honom. Jag kände att han började bli konstig. Nu börjar han. Antingen han slår ihjäl mig här. Eller springer iväg. Eller skjuter ihjäl mig. Jag var jätterädd. Min dotter satt bredvid mig. Hon höll mig i handen. Och jag darrade. Jag misstänkte att han har en pistol i fickan. Han kommer att skjuta mig. För att jag såg på hans ansikte att någonting håller på att förändras.
Maria och Rahman träffas på kaféet på Sveavägen. Maria har gjort klart en gång för alla att deras äktenskap är över. Det finns ingen väg tillbaka. De här orden gör något med Rahman. Han får något ont i blicken och blir helt tyst.
Och jag tänkte, nu kommer det hända någonting. Men helt plötsligt gick han upp och sa, okej, vänta här, jag går och hämtar bilen. Och han gick och hämtade bilen. Det var bara 2-3 minuter från bilen. Men det dröjde 15-20 minuter.
Rahman försvinner iväg en stund, men kommer tillbaka till kaféet. Han säger till Maria att han kan köra hem henne. Hem till hennes nya lägenhet. Bilen står parkerad alldeles utanför, säger han. Maria tar motvilligt plats i bilen på passagerarsätet. Rahman slår sig ner bakom ratten och dottern tar plats i baksätet. Färden går nu mot Rinkeby där Maria har sin lägenhet.
Jag bodde på nummer 18. Port nummer 18, längst upp hela vägen på gatan. Det var en vändplan där och min port var sista porten. Jag bodde på våning 2. Men han släppte mig vid port nummer 6. Det var en veterinärbutik där. Jag tror fortfarande det är kvar. Och där släppte han mig. Och det var också lite så här märkligt. Vadå? Klockan är 9:15 september månad. Varför släpper han mig här?
Maria och Rahman är framme i Rinkeby. Dottern sitter kvar i baksätet och Raman vänder sig mot Maria. Det är som att han vill ta ett sista farväl. Och alldeles strax, om högst någon minut, kommer en okänd ung man kliva fram till Maria på gatan och kasta saltsyra i hennes ansikte.
Han sa, tittade alltså rakt i mina ögon och sa, hej då Maria. Jag sa hej då och gick. Men jag var glad. Det hände ingenting. Det hände ingenting. Han skadade inte mig. Han mördade inte mig. Och sen... Förlåt, jag måste dricka och inte bli torr i halsen.
Gör det.
Annars kan jag inte prata.
Ja. För nu är vi framme vid ett kritiskt moment där ditt liv förändras.
Ja, det var det där kvällen, det där timmen och det där sekunden. Jag gick ut ur hans bil och promenerade mot min port som låg sist på gatan. Och när jag skulle passera port nummer 10, alltså 6, 8 och sen nästa var 10, då såg jag från kanske 9-10 meter avstånd, såg jag att en kille tittar på mig. På mig i ögonen alltså. Och då tänkte jag att det här är en tjuv som vill ta min väska. Jag gick ner från trottoaren. Jag kommer exakt ihåg hans ansikte, hans hårfrisyr, hans kläder. Och allting kommer jag ihåg. Det sitter fast i min hjärna. Och då gick jag ner från trottoaren. Så att, tänkte jag att han tar min väska. Och tog väskan på andra sidan. Och då han kom fram. Han kom långsamt. Och sen jättesnabbt. När han kom långsamt mot mig frågade han, ursäkta, vad är klockan? Och sen när jag tittade på klockan, då kom han jättesnabbt. Alltså det gick på sekunder. Jag vet inte om det tog 10 sekunder. Sen fick jag någonting på ansiktet. Alltså någonting som var konstigt. Det var inte el. Det var inte brand. Det var inte vatten. Det var någonting som sved. Och ansiktet rann. Och jag såg ingenting. Det var inte svart. Det var bara vitt. Vitt. Allting blev helt vitt.
Innan Maria upplever att allt blir vitt har den unge mannen, han som kommit fram till henne på gatan, frågat henne vad klockan är. Maria har då tittat ner på sin handled och kollat på klockan. Den har visat 21.45. Det är nu som Maria får saltsyra i sitt ansikte. Hon skriker högt av smärta. Raman sitter kvar i bilen och beskådar det han ser. Sedan kör han fram till Maria, sakta, och stannar.
Och min dotter öppnar dörren och springer med all fart hon kunde efter killen. Hon tog inte tag i honom och sprang tillbaka. Men min man sprang inte efter honom. Han försökte dra mig in i bilen.
Och då såg du bara något vitt framför dig?
Ja. Det var vitt. Alltså, vitt som kan inte beskriva. Det går inte att beskriva hur vitt. Man såg ingenting. Allting var vitt. Och då körde han mig till Sankt Göran.
Det vita som Maria ser i sitt synfält är saltsyran som nu bränner sönder hennes ansikte. Färden går mot Sankt Görans sjukhus. Maria upplever att hon kastas in i ett slags dimma.
Ja, den läskiga kvällen. Fruktansvärda kvällen. Jag vet inte om jag var medveten eller medvetslös. Det vet jag inte. Men jag kommer ihåg vissa stunder och sen ingenting.
Mm.
Jag kommer ihåg att min dotter skrek, sprang och skrek framför mig. Och då tidigen kom, jag såg en kvinna med en så här grön skjorta.
Mm.
Som hade en massa pennor här i fickan. Den såg jag. Och sen min dotter som skakade mig hela tiden, skrek och grät och skakade mig. Mamma, vad är det här? Vad hände? Hon visste inte vad hade hänt. Och jag visste inte. heller. Jag såg hennes ansikte på väldigt nära håll.
Mm.
Sen försvann jag. Sen, jag brukar säga, dog jag denna kvällen. Jag tror jag dog, det var lika bra.
Maria, som fått saltsyra i ansiktet, hamnar i ett chocktillstånd. Läkarna på Sankt Görans sjukhus ger henne narkos och hon hålls nersövd i 3 dygn. Samtidigt inleds polisens jakt på gärningsmannen, han som kastat syran i hennes ansikte. Den personen grips aldrig, men Rahman anhålls. Han misstänks för att ha lejt den unge mannen att utföra saltsyraattacken, men bevisen mot Rahman räcker inte. Rahman försätts därför på fri fot. Ett stort misstag av åklagaren visade sig, eftersom Rahman sätter sig på första bästa plan hem till Iran. För Marias del väntar flera månader inom vården. Man transplanterar hud från hennes rygg till hennes ansikte. I över 1 års tid får Maria bära en gummimask som ska hålla ihop hennes sargade ansikte. Masken har bara hål för ögon, näsa och mun. Första tiden på sjukhuset är Maria helt ovetande om hur allvarligt skadat hennes ansikte är. För att skona Maria har sjukhuspersonalen plockat bort alla speglar som finns på avdelningen.
Jag träffade en psykolog som tror jag att han kom till mitt rum regelbundet. Jag vet inte om varje dag eller hur många gånger. Han hade så varm och fin röst. Han berättade vad har hänt med mig från början. Maria, det har skett det här. Du har fått syra i ansiktet. Och si och så. Han berättade varje dag eller dagligen för mig. Jag kommer ihåg att det hade gått kanske en månad, en och en halv månad, någonting sånt. Som jag såg människor. Som jag gick till... Förlåt, jag är lite... Förlåt mig.
Det är ingen fara.
Förlåt, det hörs. Den här stunden är så tungt för mig.
Mm-hmm.
Ursäkta, det är, trots alla åren som har gått är inte lätt att berätta.
Nej, för det du möttes av till slut, det var ju så att de såg till att det inte skulle finnas några speglar där i din omgivning på sjukhuset.
Nej, jag gick hit och de körde mig till ögonläkare, till avdelningen och träffade olika läkare. Och jag brukar säga... Varför finns inga spegel här? Och de lurade mig. Ja, jag vet inte. Vi ska se till att det blir spegel här.
Mm.
Det fanns inga spegel i min värld. Toaletten, duschen, fanns inga spegel. Men en dag, jag hade besök. Det var en väninna till mig tillsammans med sin mamma. Hade kommit och träffa mig. De hade köpt pizza. Vi satte och åt pizza. Jag såg, men världen var inte på riktigt. Det var inte den världen som existerade. Det var en värld som jag inte förstod.
Mm.
Och när jag gick till toaletten, och då såg jag, jag såg en kvinna. En kvinna som hade inget hår. Som hade en gips på huvudet. Man hade tagit hud från huvudet. En kvinna som... Ansiktet. Det var inte jag. Alltså... Vem är det här? Jag vaknade. Jag förstod, började förstå. Jag vaknade till verkligheten.
Mm.
Inget hår. Jag som älskade mitt hår. Jag hade nyss färgat fint och slingor och sånt. Det fanns inget hår. Det fanns ingen ögonlock. Denna människan var inte jag. Jag sa att jag dog. Jag dog på riktigt. För att det fanns ingen Maria. Det fanns en främmande kvinna. Som hade inget ansikte. Hade mina ögon hade försvunnit. Mitt hår hade försvunnit. Och jag var bara någonting, någon.
Mm.
Någon. som inte var jag.
Syraattacken mot Maria äger rum den 19 september 1997. Sedan den dagen, för 28 år sedan, har Maria gått igenom ofattbara 104 plastikoperationer. Dessutom har hon gått igenom flera hundra laserbehandlingar. Till skillnad från Fadime Sahindal överlevde Maria hedersattacken, men hennes syn är nästan helt förlorad och hennes ansikte är inte vad det en gång varit.
Hur mår du nu när du tittar i spegeln?
Ja, jag brukar alltid sucka. Där kommer jag aldrig över den.
Är det så?
Ja, alltid suckar. Alltid tänker jag, om det hade varit så. Om det här syran skulle vara näsan neråt, inte i ögonen.
För vad har syran gjort med synen?
Mycket dålig.
Berätta.
Ja. Det har blivit sämre de senaste 3-4 åren. Mm. Jag har gjort operationer, många operationer. Med näthinna, hornhinna. Flera operationer. Mm. Och varje gång tyvärr det har blivit lite sämre.
Hur ser du? Alltså vad ser du när du tittar? Om du tittar på mig, vad ser du då?
Jag ser kontoret, inte hela dig. Jag ser inte ditt ansikte, men jag ser att du sitter där. Ja. Jag måste komma väldigt nära för att kunna se ditt ansikte.
Även om Maria förlorat stora delar av sin syn mår hon bra. Hon har fin kontakt med sina barn. Det har gått bra för allihop, berättar hon, och Rahman, exmaken, han som låg bakom syraattacken, behöver hon inte längre oroa sig för. Rahman kan inte längre komma åt henne. Sedan den 25 juni 2009 är han nämligen puts väck, en gång för alla.
Det var exakt dagen Michael Jackson dog, 2009. Det var som vanligt, vi var på demonstration på Sergels torg. Det var hundratals iranier som demonstrerade mot regimen, islamisterna. Mm. Och just denna dagen, vi var där varje dag. Det var val i Iran och vi kämpade mot regimen. Och vi var där i flera veckor, från morgon till kväll. Många, många iranier. Och då såg vi att det var en jättestor blomsamling. Och folk som tände ljus där och stod där. Och vi gick fram och frågade, vad har hänt? Vi hade inte lyssnat och sett på nyheterna. Ja, visst, vet ni inte, Michael Jackson dog. Mm. Det var just denna dagen. Just. När jag kom hem, det var en junidag tror jag. Juni. Mm. När jag kom hem då, hemtelefonen ringde. Det var min syster från Iran. Hon var så glad och skrattade.
Tänkte du att nu har hon vunnit på lotto?
Ja, precis. Jag frågade, vad har hänt? Hon är 9-10 år yngre än mig. Ah. Det har hänt någonting jättehärligt. Vadå? Någonting, gissa bara. Jaha, den släktingen har gift sig, han har vunnit, har ni vunnit? Vad har hänt? Det var bara glada nyheter som jag frågade efter. Nej, gissa.
Oj.
Och vad? Det gäller din exman. Vad? Har han gift om sig? Jag vet att han har gift om sig. Mm. Nej, inte den. Var? Han dog. Ja, han dog. Och då började jag skratta. Mm. Jag var så glad. Jag vet inte, det var synd att han dog och han inte fick sin straff. Men jag bara skrattade och hon skrattade och sa, ser du? Det var en bra nyhet, eller hur? Mm.
Gick du till kylskåpet och hämtade en flaska bubbel kanske?
Nej, jag ringde direkt till min bästa väninna. Var så glad. Och ringde till min bror, äldre bror som vi hade. Vi berättade allt sådana grejer. Och ringde till min bror och var lika glad som min syster i Iran. Och berättade. Och sen sa jag, men jag måste berätta för barnen. Hur ska jag göra det?
Det är inte så lätt.
Nej. Jag sa, jag klarar inte av. Nej. Han sa, okej, jag kommer. Han kom och min nära väninna, hon kom också.
Hur tog de det, dina barn?
Ja. När min bror kom, och jag ringde till alla mina tre barn. Mm. Och bad dem att komma hem. Flickorna kom, Men pojken sa, nej jag jobbar, jag kan inte mamma, jag kan inte komma, jag kan inte. Snälla kom. Det är någonting viktigt. Vad är det? Säg för telefon. Kan du inte se i telefon? Jag kan inte komma. Nej, jag säger inte i telefon. Om du inte kommer så får du inte veta.
Okay.
Ja, han kom. Han jobbade i Solna. Mm. Han kom och flickorna kom. Alla satte bredvid varandra. Jag sa till dem, sitt, jag vill berätta någonting. Eller jag berättade inte. Det var min bror. Mm. Han berättade om hit och dit och allt det där. Och sen sa han, tyvärr, eran pappa har gått bort. Och alla tre barn, tre olika reaktioner.
Mm.
Tre helt olika reaktioner.
Mm.
Min son, han gick fram och tillbaka, drog sig i håret.
Oh.
Och fram och tillbaka och drog sig i håret.
Mm.
Min äldsta dotter, hon grät med stora ögon.
Mm.
Och tårarna rann. Jag, och han sa, hon sa hela tiden, jag, men jag då? Jag kunde inte säga hur han hade gjort med mig. Hur han har förstört mitt liv. Jag kunde inte säga vad jag känner för honom. Men jag och hela tiden pekade på sig själv. Men jag hela tiden sådär.
Mm.
Men yngsta flickan, hon skrattade. Ah, rätt åt honom, rätt åt honom.
Nu, 28 år efter syraattacken i Rinkeby, driver Maria Kvinnors Rätt. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som hjälper unga flickor och pojkar som är utsatta för hedersrelaterat våld. Maria är ett tungt namn i samhällsdebatten. Hon både föreläser och träffar högt uppsatta politiker. Vid köksbordet hemma hos Maria har Ola druckit upp all kaffe och ätit upp alla kakor som Maria ställt fram. Maria berättar att hon är portad i Iran. Åker hon dit blir det hennes död, säger hon.
Det som hindrar mig det är döden. De kommer att avrätta mig.
Menar du det?
Ja.
Jag känner mig nöjd med besöket hemma hos Maria Rashidi. Innan vi skiljs åt, Maria och jag, berättar jag för henne om min kompis. Hon som fick ta över lägenheten efter Fadime Scheindal. Samma Fadime som levde på flykt undan sin egen familj och till slut mördades av sin pappa. En skrämmande tanke slår mig nu. Fadime tog strid mot hederskulturen. För det fick hon plikta med sitt liv. Den som nu driver Fadimes kamp är Maria. Gud förbjude, tänker jag. Men det måste ju finnas massor av folk där ute som hatar Maria Rashidi för kampen som hon för. Tänk om Maria går ett liknande öde till mötes som i fallet med Fadime. Är hon inte rädd, undrar jag.
Att dö, menar du? Jag är inte rädd för döden faktiskt. Det är jag inte. Jag har nästan aldrig varit död för rädd för döden.
Usch, jag tänker på den flera gånger om dagen.
Det gör det. Nej, men döden är en del av livet. Jag brukar säga ett barn föds och en mycket gammal människa måste dö. Vi kan inte leva 300 år. Vi dör. Och det är ingen fara. Det är ingen läskig. Jag är inte rädd. När för några år sedan, en god vän av mig, han dog på sjukhuset på Sankt Göran.
Mm.
Eller på Ersta, där sjukhuset.
Mm.
Och jag och en väninna var där. Vi var de första som kom till dem. De ringde oss från sjukhuset. Han hade ingen familj. Han hade två små barn. Och sen, jag gick och träffade honom. Jag tog massa bilder för hans barn. Han hade två små barn. Och jag gick och tryckte på hans händer, ansiktet, och hans panna, hans hår. Och min väninna som var med, hon sa, alltså varför gör du så här? Är du inte rädd? Nej, jag vill känna. Hur blir man när man dör? Jag ville verkligen känna. Och jag var inte rädd. Det hände en gång till. En annan väninna som hon fick cancer.
Mm.
Jag var bredvid henne, jag och en annan tjej. Var vid henne när hon dog. Och jag rörde hennes ansikte. Och hennes axlar och hennes händer. För att jag ville uppleva det här känslan att se en död människa.
Mm.
Och jag var inte rädd. Jag är inte rädd.
Maria, vad vill du åstadkomma med resten av ditt liv? fram till den dagen då du drar på dig dina änglavingar?
Mm. Jag har tre barn. Jag har tre barnbarn. Och jag har kvinnors rätt som är nästan som min äldsta barn. Jag vill jättegärna jobba med kvinnofrågor. Det är jättetråkigt att min syn blev så dålig att att skriva, det har blivit begränsat. Men tack och lov, vi har tal på mobilen och dator och vi kan läsa, tala och skriva också. Men det var tråkigt att min syn försämrades. Men jag tycker att jag är lycklig, kan jag säga, med lite mod. Mm. Att jag har tre barnbarn som jag älskar dem mycket, omgås med dem. Och jag har tre underbara barn som jag är jättestolt över, dem och deras liv. De är positiva, arbetar, betalar skatt och har bra ekonomi. Och vi omgås jättemycket med varandra. Jag har lärt dem jättemycket saker som skulle aldrig få möjligheten om han levde.
Så det blev bra till slut?
Det blev jättebra till slut.
Jag lämnar Maria i Stockholm och åker upp till Östersund. Jag är tillbaka i Fadimes gamla lägenhet. Den som ligger en trappa upp i Frälsningsarméns lokaler. Det var här som Fadime tillbringade slutet av sitt liv, innan hon blev mördad av sin egen pappa. Vid min sida har jag Göran, han som jobbar här på Frälsningsarmén.
Jag vet inte hur det kom sig att de fick tillgång till den här lägenheten.
Det känns ju lite grann som att kyrkan sträckte ut sin hand.
Jo, men så. Det tror jag nog att de gjorde. Mm. Det var nog en besvärlig situation.
Ja. Och här bodde hon alltså?
Ja.
Annorlunda lägenhet får man lov att säga.
Ja, det kan man väl säga.
Vill du berätta, vad ser vi?
Ja, vad vi ser nu är ju... Nu är det ju inte en lägenhet längre, utan nu är det ju ombyggt till kontorlandskap.
Mm. Mm.
Och om man står här så är det fönster ut mot själva kyrksalen. Så att det är det som är lite annorlunda. Mm.
Vilken utsikt att kunna titta in i ett kyrkorum.
Ja, det tycker jag. Det är väl kanske lite annorlunda än vad det brukar vara i kyrkor.
Mm. Det känns ju konstigt ändå när man tänker sig att Fadima har suttit här och tittat ner där vi ser nu.
Exakt. Det är lite märkligt på något sätt.
Rummet som vi står i känns heligt på något vis. Tänk att det var just här som Fadime bodde innan hon mördades av sin pappa med två skott i huvudet. 21 år efter förra gången jag var här lämnar jag nu Fadimes lägenhet. Antagligen för andra och sista gången. Mitt huvud är fullt av tankar. Kom det något gott ur den här hemska historien? Var Fadimes kamp förgäves?
Ja, med de orden, alltså, var Fadimes kamp förgäves? Vad svarar du på det, Fatima?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, för Fadime blev det ju ett dystert slut. Och återigen så tänker jag, varför i hela friden stoppade man inte det här skeendet? För det hade naturligtvis låtit sig göras.
Mm.
Vad hon gjorde... Och även, det är ett fall som jag tycker att vi har, som vi också måste få in i det här. Något år innan Fadime mördas, så mördas ju Pela Atroshi.
Ja.
Och det är det första, kan man säga, kända fallet i Sverige. Det är det som sätter hedersrelaterade brott på kartan i Sverige.
Mm.
Och det som följer, kan man säga, kölvattnet då, mordet på Pela och mordet på Fadime, det är ju att den här debatten lyfts upp. Alltså innan det här skulle jag vilja påstå att vi har gått omkring och inte riktigt förstått vidden av det här som ligger och bubblar under majoritetssamhällets yta. Va? Men nu plötsligt så får vi upp det på den politiska agendan. Så att de här tjejerna har kommit att betyda väldigt mycket för de tjejer som kommer efter dem. Och jag tycker också det måste uppmärksammas både i Fadimes fall och i Pelas fall. För att nu pratar man om att det här är familjestrukturer och att det här sker inom ramen för och med resten av familjemedlemmarnas goda minne. Men vi har faktiskt, både i Pelas fall och i Fadimes fall, så har vi närstående, och det är i form av systrar som vågar ställa sig upp och som vågar vittna emot förövarna.
Mm. Och som sagt, Fadimes kamp, den var alltså inte förgäves. Man kan väl säga att Maria Rashid, hon har tagit över den här stafettpinnen.
Ja, alltså Maria Rashid, hon är ju ett fenomen på det viset att för det första så det är en väldigt kunnig och en väldigt älskvärd och empatisk människa. Jag beundrar Maria mycket. Maria har ju tagit den här tragedin som drabbar henne och vänt den till någonting positivt. Mm. Och hon gör ju,
hon är en maktfaktor.
Ja, verkligen, verkligen. Så att hon är beundransvärd på alla sätt och vis. Och Maria Rashidi har ju också en utgångspunkt där hon kan säga saker och ting som till exempel inte jag kan säga. Där hon kan gå direkt ut och säga att till exempel en slöja är ett förtryck.
Mm.
Utifrån mitt perspektiv så hade det inte funkat lika bra. Det är jättebra att Maria säger saker som vi andra inte kan säga inom ramen för samhället. Att hon har tagit upp stafettpinnen. Jag och Maria tillhör ju de här som faktiskt har haft förmånen att överleva det de har varit utsatta för.
Mm.
Och att hon med det i bagaget och det trauma det har inneburit inte har låtit sig tystas. Det tyder på en enorm styrka.
Så är det. Avslutningsvis, går mänskligheten framåt eller bakåt? Har vi hedersmord om 30 år?
Förhoppningsvis inte. Det som talar för att fenomenet skulle kunna förekomma om 30 år är att det har förekommit väldigt länge. Alltså den här typen av problematik, om man backar bandet i Sverige, låt säga till min föräldrageneration och generationen innan dem, så finns ju den här typen av problematik där också.
Mm.
Nu så har vi så att säga en ny generation, en annan typ av människor som för med sig den här problematiken från andra delar av världen. Det finns likheter, men idag så är det mer uttalat hos den här grupperingen då alltså, som väljer att leva lite grann utanför samhället. Så det som talar för att det skulle kunna finnas om 30 år, det är att det har funnits väldigt, väldigt länge. Det har funnits i kanske hundratals år.
Mm.
Det som talar emot, det som talar för att vi kanske skulle kunna slippa det här på några generationer framåt, det är i alla fall inom ramen för det svenska samhället, det är ju att det övergripande majoritetssamhället tillerkänner ju de här unga tjejerna och i visst fall unga killarna den rätt som familjen försöker ta ifrån dem. Så att i samma ögonblick som man vänder sig från den här begränsande enklaven eller från det här osunda sättet att leva sitt liv, om man vänder sig ut mot det stora majoritetssamhället och säger att här tänker jag leva istället, så kommer man, man har de här rättigheterna. Då får man röra sig ifrån sitt sammanhang och ta vara på de här rättigheterna som majoritetssamhället ger en. Så det som talar för att det skulle försvinna, det är att majoritetssamhället faktiskt inte accepterar det här. Det som talar mot att det skulle försvinna, det är att det lyckas pyra och pågå under ytan sådär.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Berg och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirmaadberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.